Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min poddkompis Oskar Rudi. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Dagens gäst i Kreativa Norrland är hiphopartisten och småbarnsföräldern från Umeå som uppträtt på South by Southwest-festivalen i Austin och är en drivande part i det kreativa kollektivet Hooptigas. Just nu så är han aktuell med festivalen Powerpose FM som arrangeras i Umeå 1-2 september. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Johan Bäckström, a.k.a. Brother John.
Tack så mycket, broder Jan. Jag tänkte att vi gick internationellt här. Det var ju svinkyligt ju.
South by Southwest blev totalt, då blev det Brother John.
Precis.
Ja,
exakt. Brother John.
Ska vi nu behålla det här?
Behåll det.
Vi måste göra om.
Behåll det. Det är Brother John. Och jag kommer bli kränkt om ni inte från nu kallar mig Brother John. Om ni säger någonting annat. Det är ju också det där med att jag heter ju egentligen Johan.
Ja.
Och liksom så här, det stod ju... Jag ville ha broder i mitt artistnamn från början.
Och varför det?
Det är en liksom subtil hyllning till min bästa kompis som är min bror. Och då ville jag få in. Men då tänkte jag också så här, broder Johan, det klingar på ett helt annat sätt. Då är det ju mer, det känns väldigt så här kyrkligt och nu, här kommer broder Johan. Så,
har läst teologi Johan. Och...
Ja, exakt. Så... Jag tänker Brother John. Det klingar lite grann tillbaka till kyrkan. Det är faktiskt inte första gången. Det här, när jag spelade på jazzfestivalen här i Umeå med Jonas Knutsson, så presenterade han mig på exakt samma sätt. Allting på svenska. Så vi välkomnar till scenen. Brother John! Och jag bara, yeah, Jonas. Jag tar det.
Men det ska också stavas fortfarande på svenska, tycker jag.
100%. Men folk ska veta. Från och med nu så kommer jag inte lyssna på någonting annat än Brother John.
Kanske får sätta en sån här fonetisk stil mellan Broder John, att det uttalas som Brother.
Det är min nästa merch. En tröja med det.
Eller så håller vi oss bara till Johan.
Det blir också jättebra.
Hörru du, när vi spelar in det här avsnittet så är det ju faktiskt dagen efter du stod på scenen på Brännbollsyran tillsammans med Nathalie, alltså Cleo, och Josef Gonzara som vi har poddat med i Kreativa Norrland tidigare. Hur var årets upplaga av Brännbollsyran från ett artistperspektiv, tycker du?
Om jag ska vara helt ärlig så fick jag ju inte ett helhetsintryck, utan... Natta som spelade var ju 6 på en söndag och vi kom dit 4 och sen så spelade vi och jag gästade på 2 låtar. Det känns inte som att man är en delaktig riktigt, om jag ska vara ärlig. Men jag har ju spelat där förut och det är ju en folkfest, verkligen.
Men du, den som inte har varit artist förut, hur är det? Man kliver upp på en scen och så är det liksom ett stort publikhav. Alltså, hur hanterar man det? Vad är det för känslor som växer i kroppen?
Jag tänkte faktiskt på det här igår, just kopplat till... För det är en sak att ha sin egna spelning, och så är det ju en annan sak att gästa liksom alla kompisar man har. Så här. Men jag hade ju enorma problem med scenskräck när jag började. Fruktansvärt, som tog över mig totalt. Liksom glömde bort att jag ens hade stått på scen och fick ångest innan, alltså veckor innan, att så här, fan... Och då var det så här, scenariot då var så här, jag ska spela på Socialize för mina vänner där det kommer vara förhoppningsvis 8 personer i publiken. Och liksom, det förtog ju hela upplevelsen. Kunde inte vara närvarande, glömde bort allt och glömde text och hade ångest inför nästa, även om inte var bokat någonting. Men nu har man ju, det som är, alltså det är ju dels erfarenhet, absolut, men också typ... Jag har ju spelat så fruktansvärt mycket under de här åren. Och haft sådana fruktansvärda upplevelser.
Fruktansvärda ur definitionen att bra eller hemska?
Nej, hemska. Jag har ju ett väldigt nära i huvudet alltid. Det var på gamla Guitars här i Umeå. Så var det för mig var det en väldigt stor spelning. Men samma sak där, det var inte så mycket folk. Men för mig var det så här, det här är, this is it. Och då hade vi med oss en... gäst som var en up and coming artist också. Och hennes mamma var där med sina väninnor. Och de, mamman och väninnorna, var dyngraka. Och vi tyckte vi gjorde ett jättekult koncept, och vi gjorde en cypher då det är en ring på golvet, och vi skulle stå mitt i den där ringen, och liksom klassiskt hiphop-scenario. Varpå då mamman och hennes väninnor börja bua för att inte hennes dotter fick tillräckligt mycket tid. Hon skulle köra en låt, det var liksom avtalat, hon gästade en låt. Men det slutade med att de knuffade bort mig från scenen. Och det, alltså jag hade just, det var ju fruktansvärt då. Men det har legat, det är ju säkert 15 år sedan nu. Det ligger alltid, vad som än händer inför en spelning, så tänker jag att det blir aldrig sämre än det. Så det var ju så här, där och då var det ju förödande. Jag tänkte att så här, stora tankar som att nu är min karriär över. Liksom så här, det var ingen där ens, så det spelade ingen roll. Men det är så extremt skönt att den katastrofen la sig i bagaget nu, som typ att så här, no, det blir inte sämre än på gitarr i alla fall. Fan vad skönt. Så det är ju, det kommer ju såklart, alltså jag är ju noll scenskräck nu, vilket jag är jätteglad för. Men framför allt av den anledningen att jag inser ju att det här med artistskapet, det är ju alltså det är en väldigt, det är två sidor av det myntet. Det är jätteroligt, men det är ju så här, det kommer ju ta slut. Det är ju mycket väl medveten om. Och jag kan få lite, jag kan nästan bli liksom nere när jag tänker på de här största spelningarna som jag haft då min scenskräck och typ ångest fick driva mig, så, som gjorde att jag missade upplevelsen. Så det är framförallt det jag är tacksam för nu, att så här, jag har sagt till mig själv att så här, men det här kommer att ta slut, det här med att stå på scenen inför tusentals människor som man älskar det man gör, det kommer att ta slut. Då vill jag kunna njutit av den resan. Så nu känner jag mig, för att gå tillbaka till ursprungsfrågan, liksom att gå upp för en scen, det är ett jävla privilegium att, dels att folk är där, men också att bara kunna vara där med mitt band och så här, faktiskt uppleva det själv.
Gud vad fint.
Ja, men verkligen. Och jag tänker att det är, för jag tänker att när du säger så här, nu har jag inte alls scenskräck, så finns det ändå någonting i det här pirret som gör att man är närvarande. Men med den inställningen så tappar du ju inte heller, det blir inte bara se på något vis.
Exakt. För det där är, jag är väldigt, väldigt mån om, alltså just det här, det låter så basic, men just det här med att vara närvarande i allt det vi gör, det är, allt kommer att ta slut. Det, vi tenderar också att så här alltid tänka på nästa. Och det, nu går jag direkt in på det här. Jag har, med musikbranschen generellt, så är det ju svårt att mäta annat i framgång än det här som är synligt, med så här skitsaker som följare och streams, och det är liksom ett, det går inte att mätta det hålet. Och hade jag dels fått prata med mig själv, men som också jag pratade mycket med de personer som jag hjälper nu, att så här, man måste skita i allt det där som gör den nervös. Alltså, hur ska det gå för det här släppet? Hur mycket kommer streama de första 24 timmarna? För vi har de här apparna som kan som visar oss hur många som lyssnar precis i denna sekund. Det förstör oss. Det förstör hela upplevelsen av vad det är egentligen att göra musik och konst. För vi borde inte, vår enda måttstock är de här jävla siffrorna. Men det vi gör handlar egentligen om någonting annat. Och det är som att vi har glömt bort det. Och det blir som ett gift som bara gör oss ängsliga, oroliga och ger oss ångest och typ förtar hela upplevelsen med att göra någonting kreativt. Och det är bara deppigt. Jag är glad att jag är på där jag är mentalt när det gäller allt sånt här. Men det kommer vara folk som lyssnar på det här nu. Det, om ni håller på med någonting, alltså snälla, försök att kalibrera om er. För vi har kalibrerats att följa de här grejerna. För det är så jävla tydligt.
Om man tar det där ett steg längre, om du tänker tillbaka till hur du gör nu, mäter du hur du tycker att det är bra musik du producerar nu? Är du utifrån en egen kalibrerad känsla, eller har du andra måttstockar? Eller?
Men dels för mig själv, så jag jobbar ju med musik i princip bara i koncept, vilket är en process i sig som oftast tar alldeles för lång tid, och folk undrar vad fan jag håller på med, för att man inte göra någonting på flera år. Liksom mellan mitt första, mitt debutalbum och mitt andra så var det ju 5 år. Vilket inte är en, enligt liksom så här Spotify, en hållbar metod för att göra musik. Men jag har förstått att jag måste jobba på det sättet. Och där utifrån det så skapar jag... Jag behöver en plats där skivan ska utspelas. Jag måste förstå hur den ser ut rent visuellt. Och sen, det funkar lite grann som att skriva ett manus. Att så här, det är de här scenerna för att det ska, här ska kunna bli den här storyn som jag har jobbat fram. Och då, speciellt nu inför min senaste skiva Drift, så jobbar jag jättenära med en kompis som heter Paula Dama. Och vi hade det, eller insåg det på vägen, att vi pratade om så här, men är det här nice liksom, eller är det här bra, nej det här låter dåligt och grejer. Att vi tog bort det helt. Och istället så här, men vi vet vad grunden och känslan är för hela projektet. Vi får inte använda bra eller dåligt. Det enda vi får använda oss av som kompass är om det känns rätt eller fel. För då det blir en helt annan attityd till det man håller på med. Att, men i vissa delar i den skivan så är det saker som, alltså harmoniskt är surt. Vilket man då, om man skulle följa, är det här bra eller dåligt? Så här, nej, men det är oharmoniskt. Det är dåligt. Men okej, den här scenen, den ska kännas lite skev. Man ska känna att det är lite obehag bakom det här. Är det rätt eller fel då, sett till vad vi försöker måla, att ha någonting oharmoniskt? Då är det helt rätt. Så där, det blir ju någonting som mycket mer översätts till den, att följa magkänslan. Men som blir lite mer konkret också. Så här, är det rätt eller fel mot den vision man har? Istället för att säga, jag är jättesvårt när någon säger så här, vad säger din magkänsla? Så bara,
hungrig?
Ja, men lite grann så, precis. Med att man får sätta typ magkänsla-frågan i ett sammanhang på något sätt. Med, är det här rätt eller fel för vad man vill göra? För det tydliggör för en själv också så här, att det är det här jag faktiskt går mot. För om man skulle gå efter bra och dåligt, det är liksom så här, det finns ju egentligen inga mallar för det. Ska man följa liksom de som är på topplistorna på Spotify, eller ska man följa de som man själv lyssnar på, eller försöka göra någonting nytt? Det blir så jävla stort då.
Men för att kunna göra det så behöver man ju någon form av tydlig, så här, hit är vi på väg, eller hit liksom ramverk eller vision. Eller...
Precis. Men då också framför allt att liksom ha ett slutmål. Alltså vad ska slutmålet vara? För då kan man ju då kalibrera kompassen efter det.
Och det är inte så att ni ändras på vägen? Eller det är inte... Det är som att det är liksom ändå tydligt.
Det blir väl snarare att det universumet breddas på något sätt. Och att horisonten blir, där mållinjen är, blir bredare. Istället för att det är en liksom nål på en karta. Men jag är ju alldeles för pretentiös för mitt egna bästa. Som den här driftskivan, det är en cirkulär berättelse. Den uppstod... Jag försvann helt i vad som är bra och vad som är dåligt efter att mitt första projekt släpptes Cool. För det, lyckligtvis så tog det spin och folk förstod den grejen och det blev liksom större än vad jag hade väntat mig. Men sen så var det helt plötsligt att så här, ja, man har släppt ett debutalbum och det finns massa förväntningar utifrån, men även påhittade förväntningar som man tror att folk, bara, nu är det här Broder John och han låter på det här sättet. Jag försvann helt i det. Och liksom, okej, är det här vad folk vill höra? Och...
Du vet, man vet knappt vem man själv är.
Nej, men exakt. Och den enda, det här är som en deppig grej i sig som slutade bra. Men det var ju så att den enda utvägen för mig där, det blev att okej, fan, jag hade kommit på vad idén till Drift, alltså nästa skiva, skulle vara. Och den vill jag verkligen prata om. Men samtidigt så kom jag på att så här, fan, jag vill inte vara i det här längre. Jag vill inte hålla på att formas av andra och förväntningar och förhoppningar och grejer. Så jag kommer göra den här skivan och sen så lägger jag av. Och det som blev moment 22 då var så här, om det här är den sista skiva jag gör, då vill jag att det ska vara på mitt sätt. Och så släppte jag allt det här med förväntningar och förhoppningar. Bara, men fan, jag vill kunna se på driftskivan lika stolt som jag ser på coolskivan. Och då måste jag gå min egna väg här. Och jag vill att den ska låta på det här sättet. Vilket då blev att experimentera sönder saker. Och det skapade ju då en jättelycka hos mig och jag känner mig kreativ igen och jag känner mig så här, okej, det här jag kan göra. Så när den var klar, då är det helt plötsligt bara, fan, jag älskar musik helt plötsligt. Så det blir som, det är så jäkla lätt att gå vilse. Men jag tror att om man har kvar den här och är ärlig mot sin egna vision och ser den opåverkad, vilket är jättesvårt. Det krävdes liksom att jag skulle säga till mig själv, jag måste lägga av. Det är ju superdeppigt att det skulle vara enda utvägen för att kunna göra någonting fritt liksom.
Men jag tänker att det där är ganska viktigt utifrån hur du beskriver nu när du jobbar med nya artister inom ditt skivbolag med Hoop Diggers, med att det är någon annan som presenterar det. Så att det, jag tror att du har en väldigt viktig roll i det.
Ja, men jag tänker också typ så här att om jag synar mig själv just nu, så här, jag håller på att göra mitt tredje projekt, så här, men lever jag faktiskt efter det jag just sa? Så här? Ja, ibland gör jag det, men ibland gör jag inte heller det. Alltså det är extremt lätt att, just eftersom att det är, alltså generellt med kreativitet och konst, så är det så, alltså de grejer som faktiskt betyder någonting är så svåra att mäta. Och jag tror inte man kommer inse, alltså jag tänker när man sitter på gungstolen och är en gammal gubbe och ser tillbaka, då så här, ah, nu fattar jag. Det kommer ju som ta ett helt liv att lära sig leva, har jag ju insett. Och nu är det så jävla lätt för mig att säga, när jag har de här två grejerna i bagaget, så här, ah, men fan vad lätt, känn dig bara fri. Alltså det är helt, det funkade för mig, men den vägen var ju svinsvår. Och idag vet jag inte om jag känner mig så fri, om jag ska vara helt ärlig, nu när jag tänker på det. Vilket också är jättekonstigt. Och det märker jag ju med de som jag hjälper nu också, att så här, absolut att de lyssnar och tar till sig. Alltså de har gjort en jätteresa. Men de tittar ju också på de här apparna som är jättetillgängliga och hur mycket det streamar och liksom, varför är jag inte på de här listorna? Och, vilket vi alla frågar oss. Men jag tror absolut att det, jag hoppas att fler kan prata om det här. Och jag tror på det du säger, att så här, det är nog bra att få höra det från någon annan.
Du Johan, vi brukar köra en faktaruta. Mm? Fullständigt namn.
Per Johan Bäckström.
Ålder?
32.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Jag tror att min bästa vän skulle beskriva mig som eftertänksam, tror jag. Jag är, som ni märker nu, att jag försöker att inte, jag tänker efter det när jag svarar. Det kommer att vara långa pauser i den här podden. Jag hoppas att de tycker ju om mig, obviously. Det är mina bästa vänner. Så det, då kan jag ju säga att jag tror att de tycker att jag är snäll. Och sen så tror jag också att de, jag hoppas att de ser en person de kan lita på. Det hoppas jag verkligen. Och sen så tror jag att de säger att jag är ganska svår att få tag på i tillfället.
Var är hemma för dig?
Umeå.
Men du bor i Stockholm?
Ja, alltså såklart sådana som att liksom, där min familj är ju obviously där jag känner mig hemma. Det är, jag skulle kunna bo vart som helst. Så, men Umeå, när jag säger hemma så tänker jag alltid Umeå. När det kommer till stad. Men det är som min familj som är hemma, obviously. Det goes without saying.
Vad är kreativitet för dig?
Absolut att känna sig fri i det man gör. Vad man än gör. Det går att applicera på vad som helst. Jag tror också att många förknippar kreativitet med att man måste göra konst eller någonting. Men det är liksom, kreativitet är, går att spänna över i stort sett allt det du gör. Och det tror jag inte att många tänker. Alltså alla som säger så här att jag känner mig inte kreativ, jag är inte en kreativ person. Men sen ser man helt plötsligt hur den personen ställer sig och lagar mat och hittar på helt sjuka grejer. Att det är just det här att känna sig fri i det man gör, kreativitet.
Hur kom det sig att du började med musik?
Jag började spela gitarr när jag var 7 eller 8. Och tog liksom så här gitarrklasser i flera år. Så det har alltid varit, jag har alltid haft ett jätteintresse för musik. Och lärde mig liksom så här Foo Fighters låtar och sjöng dem liksom efter ackord. Och sen så, det var ingenting som jag skröt med alls, utan det var ju typ ingen som visste det. Jag gick på mina klasser varje tisdag liksom, och så höll jag det för mig själv och tränade. Familjen hade koll såklart. Men sen så var det, i och med det här intresset så i ettan på gymnasiet så skulle man välja estetiskt val. Och då valde jag såklart musik. Då var vi ett, hela fotbollsgänget valde musik. Vilket kändes väldigt konstigt. Jag trodde att alla skulle välja liksom typ träslöjd. Men det var ju så här, vi var 28 stycken superbröliga ungdomar som stod och skrek, sjöng och bara var stökiga. Det var liksom knappt musikklasser. Där hade vi en lärare som heter Elisabeth Holm. Och hon, bland de första lektionerna som vi hade, så jag hade det där superintresset för hiphop och lyssnade bara på det i den, liksom från en tidig ålder. Och då, bland de första klasserna, så tog hon fram en gammal vinylspelare och en spelade den första kommersiella hiphoplåten. The Message, bara, nu ska vi lyssna på det här. Så fattade jag, Elisabeth Holm, hon är fan en king. Vilken jävla king. Och hon tampades ju med den här klassen som skulle, alla fick typ percussion och ni kan ju tänka er att alla får tillgång, 28 killar som får tillgång till någon typ av slagverk, hur det lät, och vi skulle spela Star Wars-låten liksom. Det var fruktansvärt. Men hon kämpade på som fan. Och hon var också en sån här, det har jag sagt till henne, jag säger det till henne varje gång jag träffar henne, hon är en jätteviktig person i att sätta självförtroende i mig, för hon såg någonting i det här jävla gänget och frågade om jag ville vara med i hennes kör. Och det sa jag ja till. Så det var under gymnasietiden då, alltså under ettan, tvåan, trean, och vi åkte till Rom och Dublin och hon styrde upp jättefint. Och någonstans där på vägen så jag började skriva texter då som var något försök till raptexter liksom, och den här gruppen som vi åkte med var extremt fina människor som uppmuntrade som fanns. Jag fick ju någon hybris där. Det var ju fruktansvärt alltihop, men det satte ju den där viktiga naiviteten och hybrisen som behövs i startåren. Så det kom ju, Elisabeth Holm tog mig igenom den där konstiga övergångsperioden, men musik har alltid varit liksom med. Men någonstans där så var det ju, jag gjorde mitt första egna, så laddade hem låtar från YouTube och köpte en mikrofon och ett ljudkort och satt hemma och liksom försökte spela in saker. Som, det var ju den tiden, så då blev det som på riktigt på något sätt. Då är jag så här, men fan, musik, det är ju, det kan man ju göra själv också. Så det kom under den perioden, men det har alltid varit liksom med mig från start på något sätt.
Men för den som inte har lyssnat på Broder John och den musik du skapar, hur skulle du beskriva den?
Projekten som jag har gjort följer ju då koncept. Så det är ju väldigt, det jag skulle uppmuntra till är att lyssna på projekten från start till början, för det är liksom en story genom hela, där första projektet Cool är då man får följa med under 24 timmar med ett grabbgäng i en bil. Och allt som kommer med det. Det är 17-åriga grabbar som lever rövare egentligen. Och allt som kommer med det, med liksom machokultur och gruppdynamik och liksom feminism egentligen, som är hämtat ur den här tiden då jag gick från fotbollsomklädningsrummet till en danssal och det skrevs massa saker på skåpen och liksom allt som kommer med det. Vilket den storyn är liksom en tydlig story med start till mål, och därför så gör det albumet sig bäst att lyssna från start till mål. Det är väldigt målande ljudbilder, väldigt dynamiskt både i produktioner men också hur jag använder röst, för jag jobbar ute efter karaktärer som har dykt upp och som jag har analyserat lite grann. Så det är väldigt mycket användning av röst på olika sätt som jag har fått beskrivet för mig själv. Jag är inte, för mig blir det som självklart, men när andra beskriver sig, det är så coolt när du tar i, det är så coolt när du har den där rösten, så bara, fan, det är, ni har märkt att det finns karaktärer. Och samma sak med Drift, som då också är ett koncept på, kopplat till hur vi går igenom saker, som är egentligen förlängning på temat, men mer med liksom vad som händer efter 10 år. Och liksom ska egentligen försöka täcka, det är ett försök till att säga till folk att även vad vi än har gått igenom, alla går igenom olika saker. Obviously, vi har olika erfarenheter beroende på vem vi är och vart vi är ifrån. Men att ens mörker är lika mörkt vart man än är ifrån. Liksom om man är nere på botten, då känns det ofta på... Alltså ens ångest är ens ångest och det känns piss. Och även lycka känns väldigt, väldigt bra, men lycka känns som lycka. Så drift är ett koncept där som liksom tar oss igenom där. Hur går vi igenom saker? Och att det kanske finns någonting förenande i den resan. Och också då det här jag pratade om, att det är en cirkulär skiva, för att det finns ingen start och mål på, i vårt mående, utan vi kommer vara på botten igen och vi kommer vara på toppen igen. Och liksom, så där är ju samma sak, att jag vill ju att man ska lyssna från start till mål, men där tar den sista tonen på skivan, den sys ihop med den första egentligen, så det är en oändlig loop den skivan. Så det är ju, och det är ju det här att jag vet ju att det är ju, jag är för pretentiös. Men det är på det här sättet jag måste jobba för att kunna liksom ha den här tydliga visionen och dra det i mål egentligen. Men samma sak där, jobba jättemycket med målande, ljudlandskap och karaktärer för att egentligen typ någon sorts igenkänningsfaktor av färgerna som livet är.
Är det hoppfullhet då i det, eller... Alltså förstår du frågan? Det finns någonting i det här cirkulära som... Vill du att den ska ge oss hopp?
Det, alltså absolut. För att svara på frågan kort, absolut. Hela mottot för skivan som liksom har varit återkommande under de här 2 åren sedan den är släppt, det är att ensamt men aldrig ensam. För just att så här, inse att vi går igenom saker på samma sätt. Det känns på samma sätt. Och det kan kännas så fruktansvärt ensamt. Även när man är lycklig. Alltså att man är, nu är det, jag är ensam i den här känslan. Att även om det kan kännas väldigt isolerande, så ska man veta att vi alla är egentligen gjort på samma mjöl.
Men hur går det till den här processen då, som du säger? Du jobbar i de här koncepten, det har blivit 2 album. Hur kommer det sig att det blir den här processen och det här konceptet? Vad hittar du inspirationen till? Har du en process du följer, eller hur vet du att det här ska bygga det kring?
Det är väldigt, alltså väldigt, nu har jag ju 2 exempel på hur det har gått till. Det är allt jag har. Men den första med Cool, det var ju liksom, jag tittades tillbaka efter 10 år på en ganska omvälvande tid. Så där har det ju bara växt under 10 år egentligen, att så här, jag har ett behov att prata om det här. Och liksom hur man kan, på vilket sätt man kan göra det. Så det föll sig ganska naturligt. Alltså, om jag ska göra mitt debutalbum, då måste det handla om den här tiden. Så är det bara. För också typ så här, jag är en person som, när jag är i en tanke så vill jag prata med alla om det. Jag kan säkert vara jättejobbig. Jag är jättejobbig när jag väl är i det här och vill få så mycket perspektiv som möjligt på ett tema, så att det inte bara blir min story. Och jag märkte ju, kopplat till Cool, det är inte bara så här, den har ju tilltalat extremt många människor, och det är inte människor som bara har gått från fotbollsomklädningsrum till danssal. Det är nog ganska få som har det, men som kan ändå applicera på sitt liv. Och liksom att så här, Cool då, i den processen då, så här, men det här är ju någonting som folk verkligen kan relatera till. Och jag har ett behov att få prata om de här grejerna. Med Drift så var det faktiskt en bok utav min favorit svenska författare, Johannes Anyuru, som gjorde en... jag hade fått det här fröet till det cirkulära, och, eller inte det cirkulära, det här med att vi går igenom saker på samma sätt, att jag kunde prata om någonting som var jobbigt i mitt liv med en person som inte alls hade gått igenom det, men verkligen kunde ge mig råd och vara ett bollplank baserat på någonting som den hade gått igenom tidigare. Som inte är samma sak, men den kände igen det jag kände. Och det tyckte jag var jätteintressant, det temat liksom. Sen läste jag den här boken av Johannes Anyuru, och han gör en sorts oändlig historia med slutet. Och det tilltalar mig som fan. Så han lämnar liksom karaktärerna på något sätt i den här oändliga loopen. Och det gick jag igång. Jag kan bli jättenördig med sånt. Liksom det här typ metaromantiska. Att så här, de typ vet om att de är i en bok. Jag älskar såna grejer. Och det här var ju samtidigt som jag sa att det här kommer bli mitt sista projekt. Så jag ville lämna Broder John i drift. Mm. Att så här, nu kommer jag lämna den här artisten i den här oändliga loopen som är drift. Så det är egentligen tack vare den boken som jag förstod hur jag skulle kunna ro liksom, det i hamn sett till det tema som var på just för att det kommer inte vara så här. Här börjar livet, sen så går det neråt lite grann och sen så går det upp, sen kommer du vara lycklig för alltid, för så funkar inte livet. Och just att så här, koppla ihop den grundidé, det fröet jag hade med den här grejen som Johannes Anjoro då inspirerade till. Där så bara, okej, det är de två pusselbitarna. Det där har vi storyn liksom. Så det får vi se till det här tredje projektet. Där har jag satt fröet. Och det är tack vare att jag hörde en mening för ett år sedan. Så den håller fortfarande på att växa i mig. Men jag vet ju exakt vad det ska handla om.
Vill du prata om det?
Nej.
Jag är så nyfiken.
Jag... Ni kommer få höra allt om det här. Ni märker att jag pratar ju på. Ni kommer få höra allt om det här snart.
Ja, vilken cliffhanger. Det här är superspännande. Jag tänker att du har ju nämnt tidigare Hopdiggas. Ska du berätta lite om vad det är för någonting?
Ja, från början är det ju ett kreativt kollektiv som jag, Fricky och en producent och konstnär som heter Simon Lundgren startade här i Umeå 2012. Och det är ju, då var det bara tre stycken unga vuxna som verkligen tyckte om att spela basket och gjorde massa musik tillsammans. Och så bara, det vore ju superkul att ha ett namn på allting det vi gör.
Det är Hop alltså.
Hop Diggas. Så vi kan inte, vi är sämst i basket, utmana oss inte, sluta skicka förfrågningar på matcher, vi är sämst. Men vi tycker om det.
Det är bra.
Så det är Hop Diggas. Och sen, det här var ju då, jag släppte musik med Fricky då han fortfarande hette Friman i en konstellation som hette Broder John och Friman. Och den musiken släpptes via Umeå-kollektivet Random Bastards som jag gör jättemycket med och har jättemycket med att göra. Men då när jag skulle släppa mitt egna projekt så kände jag ett typ behov. Alltså jag ville kunna möjliggöra också en plattform för andra som inte är kopplad till det kollektivet och inspirerades jättemycket av det de hade gjort under en lång tid innan jag var med. Så där någonstans så, när jag skulle släppa Cool så då bestämde jag mig att jag kommer vilja testa det här med Hop Diggas. Och Erik är ju kvar hos Random Bastards idag. Så han har ju kvar sin del där. Och då blev det liksom att Hop Diggas blev mitt. Så nu är det ju jag som är medgrundare men också ägare av där Hop Diggas. Och det var ju 2016 jag släppte det projektet. Och sen så har det ju gått massa tid. Och det är inte förrän nu förra året som jag egentligen dragit på mig tillräckligt mycket kompetens för att kunna hjälpa andra. Så nu i driftprocessen, alltså den andra skivan, så lärde jag känna Paul Adama som co-producerade hela den skivan. Och samtidigt så började han föda sitt alter ego Boko Yot. Så jag har ju varit med från början där egentligen med hans artistprojekt. Och när det kom till att han ville släppa så pratade vi om så här, han ville släppa med Hop Diggas. Och det var samtidigt som jag, allt det här med att så här, artistgrejen, det, jag tycker det är jättekul. Jag vill göra musik resten av mitt liv, men jag kommer nog inte vilja vara Broder John hela mitt liv. Utan det kommer jag lämna någon gång, det vet jag. Jag kommer inte vilja tvingas göra musik bara för att göra musik, utan det måste komma från mig själv. Och vi får se hur länge det håller. Så tänkte jag också, jag vet jag vill jobba med musik, jag vill hjälpa andra. Jag ser så extremt mycket duktigt folk runt omkring mig som behöver hjälp. För att det finns en fantombild också av vad det är att släppa musik och göra musik. Att man måste ha det stora bolaget och de här maskinerna som jobbar för en. Och det går ju också att göra musik och släppa musik bara. Och liksom
inte bry sig om businessen eller affären eller förhållandet till...
Men framförallt inte tro att det är det som krävs. Mm. Alltså nu är det ju, allting är ju supertillgängligt. Alltså vi kan ladda upp musik imorgon.
Mm. Till och med jag och Oscar finns ju på Spotify.
Exakt.
Eller hur? Mm. Kolla på oss. För jag märkte under, sen Cool kom så var det jättemånga som frågade mig, hur har du gjort? Och jag har inget så här snabbt svar på det, absolut inte. Utan det är så här ett långsiktigt, jättelångsiktigt arbete där det har varit svinjobbigt jätteofta. Men de här personerna som jag verkligen bryr mig om, som till exempel Paul, alltså, det här kan vi lösa liksom. Så det jag bestämde nu förra året att vi ska göra att liksom så här ihop det, jag ska se de här artisterna som jag verkligen vill jobba med. Och jag kommer döda mig själv för att det här ska nå ut liksom på det sätt det förtjänar. Så nu är ju Hopdigas har ju växt nu. Vi släppte som sagt 2 projekt för 2 veckor sedan. Eller inom ett loppet 2 veckor. Samt ett till projekt för 2 månader sedan. Ebba Åsman som är en jazztrombonist som gör helt otrolig musik. Så det har, nu har ju Hopdigas under ganska kort tid växt till att vara ett skivbolag med 4 artister. Plus då arrangör för det som har blivit festivalen Powerpose FM. Som började förra året egentligen med 3 klubbkvällar i Stockholm. Powerpose från början är en piratradio på Instagram.
Det är som, därför FM finns med. Det är bara
exakt. Mm. I drift så är Powerpose FM med som såna här korta skits som man kan höra i bakgrunden, att en karaktär lyssnar på bilradion, så har man så här Powerpose FM, hur låt kan du gå, och så kommer någon låt igång liksom. Så det började där egentligen, och sen så började vi sända piratradio på Instagram då vi fokus var att uppmärksamma svensk independent scen. Så hela det fokuset var, vi höll på i 3 timmar varje torsdag i typ 8 veckor. Då, ja, men det som var smidigt med Instagram, eller är smidigt med Instagram då, att då kunde artister ringa in och så hade vi intervjuer och så hade vi lite olika inslag och så spelade jag upp, man får spela upp 30 sekunders musik, så spelade jag, det här är den här artisten, alla ska följa den här artisten nu, och spela upp musiken och liksom låta dels independent artister synas på en bra plattform, men också för lyssnarna att upptäcka ny musik. Och det var superkul tid. Och sen så hela det konceptet med att uppmärksamma independent artister, vi märkte ju både från, och när jag säger vi nu, då var det jag och Paul här som skötte det här, att dels från artistsidan att så här, få ett naturligt sammanhang som ofta saknas. Det försvinner en massa scener som är jätteviktiga, så här, mellanstora scener, man ska antingen spela på ett café för 20 personer eller så måste du sälja ut 1000 personer. Liksom det mellanläget där som är den viktigaste delen. Det bara försvinner, det vet vi här i Umeå. Samma sak i Stockholm, att de superviktiga scenerna försvinner. Som typ bygger hela infrastrukturen för ett välmående kulturliv. Och då kom jag i kontakt med ett ställe i Stockholm som skulle etablera en ny scen för 200-300 personer. Och då tänkte jag, det här borde vara Powerpose FM. Liksom, vi tar den här radiokanalen och gör 3 stycken konsertkvällar. Med då, konceptet då var att presentera det mest progressiva och liksom viktigaste framtida musikarvet för musikälskare. Så vi hade 2 stycken up-and-coming artister som delade scen och plattform med en mer etablerad artist. Och det var superuppskattat. Det var 3 stycken slutsålda kvällar. Och efter de kvällarna så då ville dels stället som hade de första kvällarna, men även Trädgården ville ha det i Stockholm och Södra Teatern ville ha det i Stockholm och Moderna Museet ville ha det i Stockholm, och det är superkul liksom, det är så här, det här, vi måste köra vidare på det här. Men samtidigt som de förfrågningar kom upp så hade jag det här i bakhuvudet att så här, jag vet vad Umeå har gett mig sett till liksom min hela ryggrad för så här, do it yourself och liksom utan de här scenerna som idag kanske har försvunnit. Liksom jag kunde stå på scener här varje vecka och testa olika saker och även arrangera. Liksom jätteviktiga delar i min kulturuppfostran typ. Att hela det här konceptet förtjänar att vara i Umeå. Och Umeå förtjänar det här konceptet. Så då började vi dra lite grann i trådar där. Och då bestämde vi att det blir en 2-dagarsfestival i september på Umeå Folkets hus. Vilket känns så fruktansvärt roligt. Det är också nu med att man har de här stora visionerna för vad det kan bli och vad det borde bli. Och nu har vi liksom facit på att om man ser på line-upen som är idag så tycker jag personligen att det är det mest intressanta line-up som någon svensk festival erbjuder. Men också i kombination med så här, ja men bara det är 50-50 i könsfördelningen. Det är ingen festival som kör det. Att vi har liksom prov på att vi kommer att erbjuda någonting helt unikt i Umeå, vilket jag så här, av egoistiska skäl blir superstolt över. Men liksom jag blir bara glad när jag tänker på det. Det är så jävla fett att det händer i Umeå. Och det är en långsiktig, liksom, det ska vara en festival att räkna med.
Det ska återkomma.
Det är redan signat för 5 år.
Wow!
Så det är, ja, ni är de första att veta det. Så det här är någonting att räkna med.
Ja, ah, vad kul!
Kan vi berätta någonting om line-upen som är för i år?
Absolut. De namn som är ju... Så det följer ju i linje med den initiala tanken att det ska vara att dels presentera liksom framtiden, men också då kombinera det med liksom ordentliga dragplåster. Och vi har ju allt ifrån, det vi gick ut senast med var ju Seina Bosi. Vi har Dina ögon som är det sjukaste som har hänt Sverige, in my opinion. Cleo kommer spela, så att det är liksom lokal förankring. Jag själv kommer spela. Det är Hannes, det är Erik Lundin, Jelassi, det är Bokojot. Vi kommer ha Venus Anon, Ragd, Nils Albin, Bella Leonette. Det kan jag stolt säga, det är en helt sjuk lineup som är unmatched i Sverige. Jag bryr mig inte, det är sant.
Du Johan, det är ju ganska mycket projekt, låter det som. Det är ganska mycket som händer. Finns det någon plan på liksom vad som är bortanför den här Power Pose FM-festivalen?
Ja, men nu är det ju också det här med att stå på två ben som är både en gift and a curse. Det är ju att det här fröet till mitt nästa projekt är väldigt sått och vattnat. Och man börjar se växten. Så parallellt med det här så kommer jag ju sitta i studion och förhoppningsvis göra färdigt vad som ska bli det tredje projektet. Och då blir det ju allt det som kommer med det. Jag är ju fortfarande ute och spelar fortfarande. Så det är ju det som är igång hela tiden. Och så blir det så här, ja men man stänger den 3 september men sen ska det planeras för nästa års festival. Så det hålls igång om man säger så.
Vad gör du om 5 år?
Jag hoppas ju att jag får möjligheten att göra samma sak egentligen. Det är alltså kopplat då framförallt till Hopdigas grejen och alla hörn som det täcker egentligen. För jag vill jobba med kultur, jag vill hjälpa andra. Och det här året har ju varit typ en, alltså det. Och sen så hoppas jag väl kanske att det kommer med någon sorts ekonomisk trygghet kanske. Att om 5 år så kanske jag inte behöver ha min ekonomiska oro 24 timmar om dygnet. Det skulle vara skönt. Men hade jag gjort det vi just har pratat om 5 år, då skulle jag vara jättestolt. Så... Det är ju återigen det här med att det är lätt att stirra sig blind på siffror och hur det går och följa och så här. Och jag har försökt att kalibrera bort det. Just nu så gör jag verkligen det jag vill göra. Och det, jag hoppas på att fortsätta. Och ska göra allt jag kan för att det ska vara så.
Johan Bäckström. Stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
Tusen tack.